Du lyssnar på Kungens lilla piga av Ulla Tränter, uppläst av mig, Lars Finklar. Första delen. Första kapitlet. Porten var mörk och dragig som ett gravvalv. I farstun till vänster stod två stadiga gossar med bister uppsyn och varsin kulsprutepistol i näven. Vi saktade stegen till krypväxel. En fyrkantig äldre kar med myndig min mönstrade oss. Han såg kritisk ut och vi stannade tveksamt. Jag rös och kände mig illa till mods. Men så lyfte den fyrkantige sin vitbehandskade hand till amiralshatten och gjorde honör. Han var slottsväbel och vi hade setts på många reportagejobb förr i världen. Harriet och jag klev in mellan de båda hejarna som hade Gustav den sjätte Adolfs namnskiffer på axelklaffen. Det var kungen själv vi skulle hälsa på, fast han inte visste om det. Och lika bra var det, för jag var inte på gå-bort-humör. En influensa och min diktatoriske vän halsläkaren hade tvingat mig i säng på själva skärtorsdagen. Just som jag skulle ägna påsken åt att ta hand om faster Harriet, pensionerad barnmorska från Linköping. Istället föll hon med glans in i rollen som Florence Nightingale vid min sängkant och när jag nu efter 14 dagar sluppit igenom besiktningen utan skavanker fick jag ta henne med på sightseeing första dagen jag var ute. Harriet som läst på hemma i bokhyllan vid Brunkebergstorg mellan varven med tabletter talar om att det var bandade toskanska kolonner kring västra valvet när vi svängde över yttre borggården. Jag frös. Enligt almanackan hade solen gått upp 4.07 men 11.30 när vi klev in i valvet hade den inte visat sig genom det tjocka molntäcket. Det låg ett kallt, olycksbådande ljus över Tessins väldiga bygge. Man kunde nästan tänka sig att Gustav den tredje låg och vred sig i sårfeber i sin paradsängkammare mot norr, som vi snart skulle se. Och själv kände jag mig inte heller riktigt frisk. Men Harriets humör var härdat i tusentals kritiska situationer, både på BB och i östgötska lantarbetarstugor. Hon drog i en tofs av det kortklippta grå håret. Hon borstade bort något litet skräp från den rosa tweedjackan. Och när vi tågade upp för den ståtliga västra trappan blev de glada grå ögonen allvarligt högtidliga, trots att ingen grenadjärvakt paraderade. Vår enda uppvaktning var en amerikansk familj som stod på trappavsatsen på första våningen. Mannen som var kort och mager och flintskallig hade en kamera kring halsen. Hustrun som var lång och mager och hattförsedd försökte få de två tonåriga döttrarna att beundra takmålningarna. "Well, darling," sa hon, "det är kultur, förstår ni?" Vi stannade upp ett ögonblick vid entrén till Bernadotte-våningen och släppte den amerikanska familjen före oss in i den gamla ståndrabantsalen. Den var stor och kal, med några klädhängare och en vaktmästare vid ett långbord, dukat med vykort och ett par biljetthäften. "Det är lika bra att vi köper biljetter till festvåningen med en gång," sa Harriet och såg ut att tänka: "Bäst att smida medan järnet är varmt." Vid kortändan av långbordet stod en liten grupp som kunde vara en syförening på sällskapsresa. En lång, kortklippt dam tycktes leda de syende. Hon viftade med armarna, vände och vred huvudet åt alla håll och talade högt och oavbrutet. Medan jag köpte biljetterna fick jag klart för mig att hon var handarbetslärarinna och alltså på sätt och vis utövande konstnär och bättre skickad än de andra att uppskatta vad som skulle visas av konst- och kulturskatter. När guiden började samla ihop sin jord meddelade hon att den lilla gruppen kom från Karlstad, att hon kommit till kungliga huvudstaden.